Vi ber. Tack Herre för din nåd. Tackar vi får vara del av din kropp. Tack att vi får vara dina tjänare. Tack att vi tillsammans utgör din kropp. Ber för den här predikan. Att det är dina ord som ska skina igenom. Dina tankar som ska bli kvar efteråt. I Jesu namn. Amen. Det här blir en predikan, men det blir också lite smygreklam för öppen bibel. Jag kan inte ta åt mig mycket äran av den här predikan, utan det här är utifrån den här samlingen vi brukar ha varannan vecka som vi kallar för öppen bibel. Så jag har stulit lite idéer från lite olika personer som var med där. Men ja, det är ju bibeln egentligen då, men ändå. Ja, man ska slå på den här också. Jag får den inte att bytas där, William. Där! Var det jag som gjorde det eller var det du? Ja, men nu verkar det som att det fungerar. Kanske. Nej. Då får jag säga till William så får du byta. Ta första bilden framåt där. Det här är en bild som jag har delat på lite olika ställen som jag tycker är väldigt intressant. Den visar lite grann hur konstiga vi svenskar är. Det här är en skala där man från vänster till höger visar hur individualistiska man är i olika samhällen då. Hur mycket man tänker på grupp. Tänker man mycket på gruppen så är man långt till vänster. Tänker man mycket på individen så är man långt till höger. Uppåt och neråt så är det om man tycker att traditionella värden, ofta religionen då, är väldigt viktig. Eller sekulära värderingar är väldigt viktiga. Det vill säga att tron inte har så stor plats. Och Sverige är långt, långt upp till höger. Vi är ett sekulärt samhälle, det vill säga tron betyder inte så mycket. Och vi är individualistiska, alltså jaget betyder väldigt mycket. Gruppen betyder inte så mycket. Så när vi åker till andra länder och tycker att de är konstiga så är det ju egentligen så att det är vi som är konstiga. Bara så ni vet det. Det är vi som sticker ut. Att det är så viktigt för oss vad jag är och vad jag gör och vad jag upplever sådär. Ja, de flesta andra länder så är gruppen väldigt mycket viktigare. Det här har jag med mig och jag undrar ibland vad det här gör med oss som kyrka. För kyrkan är inte jag-centrerad. Bibelns budskap är inte jag-centrerat. Men vi som då lever i ett individualistiskt samhälle, hur påverkar det oss och på vilket sätt går vi vilse i det här? Förstår vi vad individualismen gör med oss? Problemet med det här, jag har inget svar på det här, men jag funderar mycket på det. Och lite grann så är det här det jag ska prata om idag, lite grann. Några funderingar kring det. Ja. Man blir väldigt nyfiken. Du menar de olika länderna? Protestantiska Europa ligger långt upp till höger. Katolska Europa ligger där i mitten, den där gröna blobben. Afrika och den muslimska världen ligger långt ner till vänster. Där är religionen viktig och gruppen väldigt viktig. Det här är något som kallas World Value Survey som görs varje år. Man undersöker attityder i olika länder. Så här då. Jag har faktiskt visat den på jobbet också för att utmana dem där. Det är lite intressant. Längst uppe, konfucianska världen, så Kina, Korea, Japan. Ortodoxa Europa till vänster där, den röda. Och västra och södra Asien där i mitten. Jag kan dela ut den här presentationen efteråt, för den är intressant tycker jag. Vi vandrar vidare där, William. Bibeln. Vi har ju den här samlingen Öppen Bibel. Vi läser Bibeln. Och bara några saker om Bibeln. Nästa bild, William. Vi tror att Bibeln är Guds ord. Nästa bild. En klick, William. Vi tror ju inte som islam tror att, i deras fall då, att Koranen finns i himlen och den har i en perfekt kopia kommit ner till jorden. Så tänker ju muslimer. Vi tänker ju inte så som kristna. Utan vi tänker att Bibeln är inspirerad av Gud, men den är faktiskt skriven av människor. Människor som hade ett uppdrag av Gud att skriva som det blev då. Det måste man ha med sig när man läser Bibeln också, att den är skriven av människor som har inspirerats av Gud. Nästa. Kristendomen är ju väldigt centrerad i historien, vad som har hänt. Den beskriver hur Gud verkar i historien. Och Bibelns författare beskriver ju vad de har upplevt med Gud och hur han har visat sig för dem och vad han har sagt till dem. Nästa. Det finns ju 66 böcker i Bibeln. Och de har väldigt olika stilar. Och när man läser Bibeln så måste man förstå vilken typ av bok är det jag just nu läser. Och det kan vara historiebeskrivningar. Det kan vara poesi som i Saltaren till exempel. Profetior i många av Gamla testamentets böcker. Brev. Det finns ju många böcker i Nya testamentet som är brev. Och det är sånt vi ska ge oss på idag. Nästa bild. Vi ska i Öppen Bibel sista tiden så har vi läst Korintherbreven och vi är just nu inne i andra Korintherbrevet. Så förra terminen så var det mycket första Korintherbrevet. Mycket matnyttig text där att läsa och förstå och prata om. Det är ju skrivet av Paulus. Vem var Paulus? Ja, det här var någon sån där bild man kan hitta på internet. Påtagligt många. Han verkar vara en liten man. Han har högt hårfäste, precis som jag. Det känns ju fint. Nästa klick, William. Han är född ungefär samtidigt som Jesus. Strax före vår tidräkningsbörjan. I en plats som heter Tarsus. Men han är uppvuxen i Jerusalem. Någonstans, kanske runt tonåren, så flyttade han till Jerusalem. Och gick i skola hos en man som heter Gamaliel. Nästa. Han var högt utbildad. Det står, han skriver själv, Paulus i Apostlagärningarna 22, jag satt vid Gamaliels fötter. Han satt väl där och lyssnade på den här Gamaliel och alla hans utläggningar av skriften. Nästa. Och i bland annat i första Korintherbrevet 15 och på andra ställen så står det ju hur Paulus förföljde den kristna församlingen. Han hatade de kristna och det står hur han själv var med när Stefanus dödades på grund av sin tro och har han satt där och tydligen vaktade kläderna till de som stenade Stefanus. Han tyckte att det var bra. Så står det. Och sen mötte han Jesus på väg till Damaskus i en syn. Han träffades av ljus från himlen och han hörde en röst. Vem är du, Herre? Och då svarade Jesus, jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. Och det blev ju en vändpunkt då för Paulus. Han blev kallad att sprida evangeliet till hedningarna i första hand då. Och då står det så här, då sa han till mig, alltså Gud sa det till mig. Ja, gå för jag ska sända dig långt bort till hedningarna. Det vill säga inte bara att predika bland judarna, det egna folket, utan långt borta. Och han gjorde nästa klick. Åtminstone tre missionsresor som är beskrivna i apostlärningarna. Och de resorna var i nuvarande Turkiet, Cypern och Grekland. Troligtvis kom han ännu längre bort. Det finns berättelser som pekar på att han kanske var ända bort i Spanien. Till slut så blev han ju tillfångatagen i Jerusalem och fördes till Rom där han då skulle vädja till kejsaren. Sista klicket där, William. Och han avrättades runt år 65. Alltså kanske runt vid 70 års ålder. Då avrättades han i Rom. Det här står, det sista och kring hans död står ju inte beskrivet i Bibeln, utan det är kyrkans traditioner som berättar det här då. Paulus har då alltså skrivit första Korintherbrevet. Ja, men vem var mottagaren då? Tar vi nästa klick. Ja, just det. Apostlagärningarna 22, kan ni läsa om ni vill veta mer. Nästa klick. Det här är någon bild av Korint. Jag har ju aldrig själv varit i Korint. Är det någon som varit i Korint? Men det här är någon konstnär som har beskrivit det här. Vi tar nästa klick. Det var en blomstrande stad, Greklands kanske viktigaste stad i den här tiden. Det var ett handelscentrum på grund av sitt läge. Ni kanske ser på kartan här, är ju Grekland där och den här halvön Peloponnesos som sticker ut där nedåt. Och precis på det här lilla smala näset, där låg Korint. Handelscentrum, och det gjorde att det var många typer av människor som rörde sig där, och så var det mycket sexuell omoral. Man hade många tempel och den här Afroditekulten, det fanns ju tempelprostituerade. Det sägs att det fanns upp till 2000 tempelprostituerade, alltså kvinnor som prostituerade sig, och så hade man sex med dem som en del av någon typ av offerritual eller någonting. Och dit kom då alltså Paulus. Det här är beskrivet i Apostlagärningarna 18. Han kom dit och predikade. Han grundade en församling. Han var kvar där rätt så länge. Han lärde känna de här då. Så han säger ju, det här är ju, jag har ju grundat den här församlingen. Han vädjar till dem på många ställen här då. Så det här blir en utzoomad predikan. Vi ska dra igenom hela första Korintherbrevet här nu. Och det behöver inte vara allt för roligt. Jag ska ta det relativt kort. Men det blir rätt så mycket text att läsa. Så det får ni stå ut med. Så ämnet för min predikan, enhet, en röd tråd genom första Korintherbrevet. Det här är en tråd som jag har fastnat för, kan man väl säga. Jag har inte hittat den. Som är väldigt tydlig genom hela brevet. Ta nästa. Brevets bakgrund då. Ja, han har alltså varit i Korint en längre tid. Han har startat församlingen. Han åker därifrån och då får han nyheter om att det står inte rätt till i församlingen. Församlingen funkar inte. Den mår inte bra. Nästa. Det var moraliska snedsteg i församlingen. Man gick till prostituerade, och det här hade ju Paulus skrivit till dem om tidigare. Han var bekymrad över det här. Och då var det andra personer som hade varit på besök till församlingen i Korint, och de hade med sig ett brev från församlingen till Paulus med ett antal frågor. Och man ser spår av de här frågorna då i kapitel 7, 8, 12 och 16. Där de alltså har, hur är det med det här Paulus? Kan du hjälpa oss att förstå det här? Och det Paulus vill det här är att instruera församlingen och tala om så här ska ni göra. Och komma till rätta med det som gått fel. Och splittring, omoral, gå till hedniska domstolar och det här med att man inte hade respekt för Herrens måltid. Sen var det en del undervisning som hade förekommit om uppståndelsen. Vad händer när vi dör och uppståndelsen och sådär. Det vill han också korrigera. Och till slut också då besvara de här frågorna som församlingen hade ställt. Då hoppar vi vidare. I början då i kapitel 1 så kommer vi till den här texten. Ni kan läsa där uppe så läser jag tillsammans med er. Det går några verser i början där han skriver några vackra ord. Sen kommer han så här då. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att ni alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening. Så här, var eniga, håll ihop. Av Chloes folk har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Vad jag menar är att ni var och en säger, jag håller mig till Paulus. Eller, jag håller mig till Apollos, det var en annan apostel som hade varit där. Eller, jag håller mig till Kefas, Peter som ni känner igen från evangelierna. Eller, jag håller mig till Kristus. Är Kristus delad? Det var väl inte Paulus som blev korsfäst för er? Eller var det i Paulus namn ni blev döpta? Så redan i början så säger han, ja men ni är ju splittrade, varför är ni det? Varför bildar ni olika grupper i församlingen? Så Paulus är bekymrad över det här. Vi vandrar vidare. Och om man läser versen innan här, jag tog inte med den, men den ger lite sammanhang. Bröder, detta har jag för er skull tillmälempat på mig och Apollos, för att ni ska lära er den regeln när det gäller oss. Att gå inte utanför, utöver vad skriften säger, och skryt inte över den ene på den andres bekostnad. Det vill säga, upphöj inte er själva, skryt inte. Och då säger han till dem så här, vem ger dig en särställning, säger han till de här församlingsmedlemmarna. Vad har du som du inte har fått? Allt som du har och som du försöker skryta över, det har du ju fått av Gud. Varför skryter du då som om du inte hade fått det? Och sen blir han lite sarkastisk här, Paulus. Han är lite trött på dem. Så han blir lite, ja, ni är redan mätta, ni är redan rika. Ni har blivit kungar och det är utan oss. Han är lite trött på dem. De upphöjer sig själva. Han säger, ja men ni är tydligen redan rika. Ni har redan fixat det där. Och så säger han då, jag skulle önska att ni verkligen hade blivit kungar så att vi kunde regera tillsammans med er. De upphöjer sig själva till en väldigt hög position och på något sätt är det som att de försöker skuffa undan Paulus och att du är ingen viktig längre. Vi klarar oss väldigt bra själva. Som om de hade blivit förstått något som Paulus inte hade förstått eller blivit högre på något sätt då. Så de är lite upplåsta, de bildar olika läger och det blir splittring på grund av det här i församlingen. Ibland säger vi att den nystästa mänskliga församlingen är ju så vacker och fin. Ja, men titta här. Det var inte så enkelt i den här församlingen. Och dessutom då, den här versen så står det så här. Vet ni inte att era kroppar är delar i Kristi kropp? Det här säger Paulus i samband med att han pratar om att det finns några i församlingen som går till prostituerade. Och då säger han så här. Vet ni inte att era kroppar är delar i Kristi kropp? När ni har blivit frälsta, när ni är med i församlingen, då är ni en del av Kristi kropp. Men så går ni till prostituerade och förenar er med dem. Då tar ni en del av Kristi kropp och förenar er med prostituerade. Vad är ni håller på med? Väldigt hårda ord. Men det intressanta är att han börjar här använda den här liknelsen om att vi är en kropp. Och ni kanske inte tänkte på det, men när Inge läste ett bibelord där i början, Kolosserbrevet 3 och 15, så använde Paulus samma bild av Kristi kropp. Det vill säga vi hör så tätt ihop så att vi är en och samma kropp. Är ni med på bilden? Och det där, vi är förenade så tätt, så vi är en och samma kropp. Paulus spinner lite grann vidare på det där längre fram och även i andra brev skriver han om det här med att vi är Kristi kropp. Vi tar nästa bild. Den här texten som är lite tjockare, det här läser vi ofta i samband med nattvarden. Väldigt vackra ord. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Så säger vi när vi instiftar orden. Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett, är vi som är många en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Det vill säga, när vi firar nattvard tillsammans, vilket vi gör första söndagen i varje månad, så delar vi ett och samma bröd. Vi dricker ur en och samma bägare. Och det är en symbol för att vi är ett. Väldigt vackra ord, men den sägs i ett sammanhang som är rätt så intressant som vi inte får glömma bort heller. Och det sägs i samband med att han talar om att det finns en del som ber till andra gudar, avgudadyrkare. Ja, men det kan du inte göra samtidigt som du är en del av Kristi kropp. Vi går vidare till nästa. Då kommer vi till kapitel 11, där det finns ett jätte vacker bibeltext som vi ofta läser också i samband också med nattvard. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt och sade, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade, denna bägaren är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Jättevackra ord. Men i vilket sammanhang står det här då? Jo, tar vi nästa bild. När jag nu ger er dessa föreskrifter berömmer jag er inte. För era sammankomster är mer till skada än till nytta. Det vill säga, när ni samlas i gudstjänst, det skadar mer än det gör nytta. Först och främst har jag att det förekommer splittring bland er när ni möts i församlingen. Och till viss del tror jag nog att det är så. Det måste finnas partier bland er för att visa vilka av er som är äkta. Men när ni samlas går det inte att fira Herrens måltid. För när ni äter tar vara en genast för sig av sin egen mat. I den här tiden så firar man ju Herrens måltid som en del av en större måltid som man åt. Och sen så firar man då Herrens måltid och bröd och vin tillsammans. Som en liten del av den stora måltiden då. Den ena är hungrig, den andra är berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och förödmjukar dem som inget har? Vad ska jag säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för det här kan jag inte berömma er. Och då kommer den här texten. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag fört vidare till er. Så han tar det här som ett motsats till det han ser i församlingen. Ni missköter gemenskapen, ni bryr inte om de andra och så. Sen fortsätter han då. Den som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt syndar därför mot Herrens kropp och blod. Oj, tänker vi, det där har vi ju läst några gånger och så tänker vi, vad är det här då? Att dricka på ett ovärdigt sätt, vad innebär det? Då blir vi lite oroliga. Har vi gjort fel någon gång som gör att vi har syndat utan att förstå det riktigt? Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Jaha, det där funderade vi på den här öppen bibel och diskuterade lite framåt. Vad är det här att urskilja Herrens kropp? Och då en tanke som jag tror faktiskt finns rätt så mycket belägg för är att när du står där i kön inför nattvarden så måste du förstå att du är en del av en gemenskap. Du är en del av Kristi kropp. Och om du inte erkänner det och förstår det så har du ett problem. Det vill säga, om jag står i kön där och så ser jag plötsligt Kalle, nu tar jag bara ett namn slumpmässigt. Kalle står också i den kön. Och så inser jag, men Kalle och jag kommer ju inte överens. Och han ska ta nattvarden tillsammans med mig. Nej, det där går inte. Men Kalle är ju också medlem i församlingen. Hur kan jag säga att jag inte kan dela gemenskapen för att vi inte har samma åsikter? Det är att inte kunna urskilja Kristi kropp. För om vi är en gemenskap, om vi är en församling, så är vi Kristi kropp. Om inte vi kan erkänna och respektera varandra trots olika åsikter eller trots olika bakgrunder eller vad det nu handlar om, då har vi ett problem. Är ni med på hur jag tänker? Vi går vidare. Sen kommer han ännu djupare i den här beskrivningen av kroppen. Och det här är ju en jättevacker... Ursäkta att det är så mycket bibelord, men det är så bra. Det är lättare att predika också när man citerar Bibeln. Då kan ni inte skylla på mig efteråt, utan det är Bibeln. Vi läser den. Kroppen, alltså församlingen, är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många, utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många. Om foten sa det, jag är inte hand, så jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa det, jag är inte öga, så jag hör inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, vad fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, vad fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen? Så han pratar inte om en fysisk kropp som du och jag har, utan han pratar om församlingen som en kropp. Och han ger bilden av att ja, men du kanske är ett öra och du är ett öga och du är en fot eller något sånt där. Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen, ja, jag behöver det inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver det inte. Nej, tvärtom är de delar av kroppen som verkar svaga så mycket mer nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för skiljer vi med så mycket större anständighet. Något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder för att det inte ska bli splittring i kroppen, utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Om man försöker bryta ner det här, jag försökte göra det lite när jag satt hemma. Hur ska man kunna tolka den här texten då? Tar vi nästa bild. Om den här första delen, kroppen är en av många delar. Hur kan man sammanfatta det stycket, nästa bild? Ja, men då kan man säga, vi hör ihop i en enda kropp. Därför att vi har fått del av en och samma ande. Du har tagit emot samma ande som jag har tagit emot när jag blev frälst och tog emot Kristus. Så vi hör ihop. Vi har del av en och samma ande. Den här andra delen då? Om foten sa det, jag är inte hand så jag hör inte till kroppen. Vad var nästa bild? Ja, men vi kompletterar varandra. Vi kan inte säga att jag behöver inte handen, jag behöver inte örat eller något sånt här, utan vi kompletterar varandra. Vi tar nästa. Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Öga kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Hur kan vi sammanfatta det här då? Ja, men då kan vi säga så här. Nästa klick. Vi är beroende av varandra. Om jag nu är ett öra så behöver jag ju ett öga för att vi tillsammans ska kunna se. Vi är beroende av varandra. Om jag är handen så är jag ju bara handen, och för att vi ska bli en kropp som fungerar så måste jag ju ha gemenskap med andra delar av Kristi kropp för att det ska fungera. Nästa. Om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ära gläder sig alla de andra delarna med den. Nästa klick. Vi är sammanflätade med varandra. Så när det gör ont hos mig så gör det ont hos dig och vice versa. När jag gläder mig så kan alla i församlingen glädja sig tillsammans. Vi hör ihop, vi är så tajt sammansatta så vi lider tillsammans och vi gläds tillsammans. Ja, är ni med på tanken? Väldigt praktiskt men väldigt vackert och utmanande på något sätt. Och det här utmanar ju individualismen väldigt mycket. Jag kan inte prata om mig själv längre, utan vi måste ju tänka utifrån gemenskapen och församlingen. Vi vandrar vidare. Vi var i första Korinthierbrevet 12 och det handlade om de andliga gåvorna. Så då börjar ju Paulus tala om det här med profetians gåva och tungotal och allt sånt där. Sen kommer han in på det här med kroppen. Så han pratar om de olika andliga gåvorna som finns. Efter det kommer ju det här berömda kärlekens lov i första Korinthierbrevet 13. Som vi ofta citerar då i olika sammanhang i samband med bröllop och sådär. Och kärleken är vacker och tålmodig och allt sånt där. Jättevackra ord. Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek, är jag bara ekande brons eller en skrällande cymbal. Det här är de första 8 verserna i det här kapitlet. Och så slutar det med de här välkända orden, inte minst här i Ludvika. Störst av allt är kärleken. Fast det står ju inte riktigt då. Det står störst av dem är kärleken. Hur som helst. Det är lätt att tänka att det handlar om kärleken mellan i ett gift par eller något sånt där. Men egentligen handlar det ju här om kärleken i församlingen. Det är det handlar om. Sen tycker inte jag att det är något större fel att även applicera det i ett äktenskap. Men när Paulus skriver det så handlar det om kärleken i församlingen. Så här ska kärleken vara mellan oss i församlingen. Vi ska ha gemenskap med varandra och vi ska älska varandra. För om vi inte har kärleken, då är vi bara tomma skrällande symboler. Sen i nästa kapitel, om vi går vidare då, så kommer han tillbaka till de här andliga gåvorna. Så det här kapitel 13, det är bara ett litet mellanrum mellan kapitel 12 och 14 där han pratar om de andliga gåvorna. Och då säger han så här: sträva efter kärleken, men var också ivrig att få de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Jaha, varför ska vi sträva efter profetians gåva? Varför är den så viktig då? Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud, för ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande. Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Alltså när vi söker profetians gåva, det är profetians gåva, ja, men vad är det då? Jo, men det är ju att på något sätt få ett förmedlat ord från Gud. Ge ett tilltal till någon. Ja, Ruben får förklara det bättre. Men att förmedla Guds ord till någon i klarspråk. Det är ju till för att bygga upp församlingen. Om jag talar tungotal som är ett hemligt språk på något sätt mellan mig och Gud. Det kan ju bygga upp mig, men profetians gåva, sök den, för den bygger upp församlingen. Så säger Paulus. Och det här tänker jag står i skarp kontrast till hur vi tänker i Sverige idag. Det är ju väldigt populärt idag med yoga till exempel. Och yoga handlar ju om att jag ska byggas upp, jag ska få någon andlig upplevelse. Men den är ju inte en gemenskap. Församlingen är en gemenskap. Och när vi söker andliga gåvor eller andliga upplevelser, så det är ju inte för mitt eget välbefinnande skull, utan det är ju för att vi som församling ska byggas upp. Och det är väsensskilt. Vi fortsätter. Hur sammanfattar man det här? Första Korinthierbrevet, hur ska man sammanfatta det? Ja, men några tankar. Vi är en kropp. Det var inte en så svår slutsats. Vi hör ihop. Vi är sammansatta av Gud. Nästa punkt. Kom ihåg att vi är en kropp. Ja, men det är väl samma sak. Ja, men kom ihåg det varje gång. Nästa gång du tar nattvarden, kom ihåg. Ja, men det här är vi är delar av samma kropp. Vi hör ihop. Du kan inte säga, ja, men Kalle, han håller inte jag med. Hur kan han få ta del av nattvarden? Han borde inte få vara här. Du har ingen rätt att säga så. Vi är en del av Kristi kropp. Och vi ska bygga upp varandra. Och det här fokuset på att bygga upp varandra är ju så fascinerande. När du överlåter dig till Kristus, när du säger ja, jag vill tro på Kristus, då överlåter du också till Kristi församling. Du får oss andra på köpet. Så är det. Det är inte bara du och Jesus, utan vi är en del av Kristi församling. Det får vi på köpet. Och då kan du inte säga, ja, men om inte vi gör som jag vill i den här församlingen, då lämnar jag. Så kan inte du säga. Du har ingen rätt att sätta dig över andra och döma dem och säga, jag tycker rätt. Och tycker ni inte som mig, då lämnar jag. Håller ni med mig? Det behöver ni inte göra. Och du har en roll i den här gemenskapen. Din roll är också att vara med och bygga upp oss andra. Jag vill avsluta med ett citat från en predikan jag hörde för, det måste nästan vara 30 år sedan, tror det eller ej, men det är en sån fras som har bitit sig fast i mig, så om vi tar nästa bild. Och det här sades av en skotte med en fantastiskt rolig accent, men jag säger den inte på skotska utan vi tar den på svenska. Han sa så här: det är något grundläggande fel i kyrkan idag när vi är mer intresserade av att få en välsignelse än att vara en välsignelse. Det här sa han i samband med, en del av vi kommer ihåg, Toronto-välsignelsen. Vi var så upptagna att vi skulle få uppleva någonting från Gud och det skulle vara så fantastiskt och vi skulle... Och då sa han, det är något grundläggande fel när vi är mer ute efter att få en välsignelse än att vara en välsignelse. Att fundera över hur ska jag kunna vara till välsignelse för någon annan i Kristi kropp. Så ta med det som kontentan av den här gudstjänsten eller den här predikan, och en utmaning också att tänka på det. Vad ska jag göra för någon annan? Hur kan jag vara till välsignelse? Hur kan jag vara med och bygga upp Kristi kropp? Tack Herre att du är församlingens huvud och vi är din kropp. Tack att vi får vara med våra fel och brister, så har du ändå länkat oss samman in i den här kroppen för att vi ska kunna vara ett, för att vi ska kunna bygga upp varandra och för att vi ska kunna vara till välsignelse. Herre, vägled oss i detta. Hjälp oss att urskilja Kristi kropp. I Jesu namn. Amen.